Hej, välkomna till T-rört, eller? Podden som Erika och jag har. Och jag vill önska alla en god fortsättning. Vi har kommit in i ett nytt år. Vi går mot ljusare tider. Och förhoppningsfulla inför det som komma ska på det nya året.
Och vi som är här, det är alltså Ingrid Jarlsson och Erika Niggold som har den här podden.
Ja. Och vi sänder för Floby pastorat. Och i och med att det är lite ljusare tider så tänkte vi att vi ska ta ett ganska allvarligt ämne idag. Vi ska prata om döden. Och vi har varit med i en studiecirkel, Erika och jag. Den heter Den ofrånkomliga gåtan. Och den är av Ove Wikström. Han är bland annat präst. Och Peter Strange som är bland annat palliativ läkare. Och de tycker att vi pratar för lite om döden. Så därför tänkte vi att vi tar det ämnet idag. Och ett litet citat är att det är inte det att jag är rädd för att dö. Men jag vill inte vara närvarande när det händer. Men Erika, vad menar vi när vi pratar om döden?
Ja, det finns ju så många olika sätt att prata om död. Och jag tänker att det är så självklart på något vis för oss människor att livet består av födelse, levnad och död. Det vet vi. Allting som lever ska ju dö. Och jag tänker att när vi är unga och medelålders och så pratar vi inte så mycket om döden liksom överhuvudtaget. Men vi är ju nu i 70-årsåldern och livet, vi har den största delen av livet bakom oss naturligtvis. Och sen vad som händer, för att jag tänker också det är viktigt att skilja på döendet och själva döden. För det för mig är det stor skillnad. Men allt, alltså livet är ju ett kretslopp på något vis. Va? Mm. Men jag tänker på något vis att när jag väl dör så går min energi liksom vidare till något annat liv. För jag vet, jag har ju haft mycket djur och hundar och sådär. Jag tänker på det när en hund dör. När jag har varit avlivat en hund. Så, liksom, så är det liv i kroppen. Men när hunden är död, då är det som att det är bara ett skal kvar.
Mm. Mm.
Och var tar det vägen? Förr i tiden så brukar man ju säga att man skulle öppna fönstret när någon dog. Så att själen fick smita ut. Och det har jag faktiskt gjort vid några tillfällen när jag har varit på någon veterinärklinik och någon hund har avlivats. Att då har vi öppnat fönstret för att själen, eller energin då, ska få slippa ut. Och det är ett sätt att se på det hela.
Men det gör ju också att man känner att det är någon mening kanske med att leva, att energin går vidare.
Ja.
Till något som man inte vet så mycket om.
Ja.
Än att bara liksom tycka att ja, när man dör så är död och sen är allting, finns det inget mer. Det tycker jag känns så tråkigt.
Ja, det är ju det är lite meningslöst.
Ja, det känns meningslöst.
Ja, precis.
Vi tycker att vi är bättre än så. Vi vill på något vis gå vidare på något.
Ja, att det inte ska vara slut liksom när vi dör, utan att det ska vara någonting som går vidare. Men jag tänker också att vi lever kvar i de människorna som vi har berört under tiden vi levde. Att det finns någon som...
Minnen.
Ja, minnen att vi är kvar. För jag tänker på de vänner jag har som har dött. Jag har några väldigt nära vänner som har gått bort. Och de tänker jag ju ofta på. De finns ju kvar liksom i mig.
Mm.
Allt det som vi har upplevt tillsammans och så. Det finns ju kvar. Det lever ju vidare i mig.
Mm.
Och även i mina barn. För de har ju också varit med då, om de här vännerna.
Mm. Mm.
Så det finns ju något som går... Och så småningom ebbar det ju ut. Men det är också...
Det är två generationer, sen finns man ju inte med i någons medvetande längre.
Nej, om man inte är kung eller filosof eller drottning eller
någonting sånt. Hamna i de historiska böcker och sånt. Ja.
Då kanske man lever kvar, men alltså, annars gör vi nog inte det, tror jag inte.
Nej.
Men hur tänker du då? Vad är det för skillnad på att prata om död och prata om min egen död?
Det tycker jag är svårt, för att jag menar... Prata om döden som vi gör lite allmänt så här, det är ju inte så besvärligt. Det kan man ju prata om. Men så om man pratar om just om min personliga död, då blir det lite mer jobbigt. För man vet ju inte hur det blir och när eller någonting sånt där. Va? Så att, och det är nog svårare ju närmare man kommer sin egen död. Om man vet liksom att man blir väldigt gammal och vet att nu är det inte så mycket kvar. Eller om det är någon sjukdom eller... Man vet ju inte hur det slutar. Så att ja, det är lite olika sätt att prata om det tycker jag.
Jag kan ju känna det ibland att i livet så har jag tänkt så här att det är jobbigt att leva. Jag kan tycka det ibland att livet har varit jobbigt liksom och sådär. Och då har jag tänkt att ja, men jag vet ju att jag ska dö en dag och det är ganska skönt. Och till och med ibland har jag känt en sorts dödslängtan.
Oj.
Att det har varit liksom så här, tänk att en dag så är det slut och då är liksom det livet över. Och det kan jag tycka är ganska skönt.
Och så kan man ju också tänka. Och då tänker jag på alla som väljer att avsluta sitt liv själva. De kanske tänker väl så. Att de inte orkar med det här som är nu.
Ja, det är nog en del av just det. Att när man väljer att avsluta sitt eget liv. Mm. Att det finns nog många olika orsaker till det. Men, men det är en helt annan fråga, tänker jag. Men just det här att prata om min egen död. Mm. Det är liksom, jag vet inte. Jag tänker att livet är så... Det är som en gåva att vi får vara här en stund på jorden. Det är verkligen en gåva som jag känner att jag har fått. Och jag har också funderat mycket på liksom, vad är meningen då med livet? Och jag tror inte det finns en allmängiltig mening med livet för alla. Men jag tänker att jag gör mitt liv till en mening för mig.
Mm.
Och det har jag jobbat mycket med. och det, för mig har det varit så här att jag... Mitt liv, den mening jag har med mitt liv, det är liksom att lära mig att leva. Och hur gör jag då det? Jo, då tänker jag på Ronja Rövardotter i Astrid Lindgrens bok. Hon går ut i skogen och ropar hit med lite farligheter så jag får lära mig att leva. Och det har jag också känt att jag har anammat, liksom det här att jag ger mig ut i livet för att lära mig att leva. Och jag lär mig av andra människor. Jag lär mig att genom skönlitteratur, genom... Mycket kultur har jag lärt mig mycket om livet. Och det tänker jag att jag också kan vara en del då för andra. Att jag kan hjälpa andra att leva sina liv. Och det är därför som jag har liksom jobbat då som pedagog och terapeut. För att det har varit så viktigt för mig att vandra bredvid andra människor. Och se om jag kan göra någonting för att underlätta deras livsfärd. Och då har min liv fått en mening. Och en dag så kommer jag känna att nu är jag färdig. Förhoppningsvis. Jag hoppas jag kan säga det när jag dör. Nu är jag klar. Nu kan jag dö.
Nu kan du inte hjälpa andra med det. Liksom.
Nej. För jag får en sån tillfredsställelse av att kunna hjälpa andra människor. Mm. Och då känns det meningsfullt med livet. Men en dag så kommer jag förmodligen inte orka längre. Jag blir sjuk eller jag blir så gammal så att jag inte orkar. Och då är jag ju klar.
Ja, och det är väl det svåra tror jag att förlika sig med att det kommer att ta slut. Och liksom vänja sig vid den tanken att liksom det är liksom inget, vi är inte här för evigt så att säga. Va? Att
men skulle du vilja vara här för evigt?
Nej, det skulle jag inte vilja vara. Men liksom bara säga som du sa liksom att nu är jag färdig liksom. Nu har jag liksom gett vad jag kan ge till andra. Nu är jag färdig med mitt liv på något vis. Det är ju... Ja, det är en spännande tanke.
Men är inte det en skön tanke också?
Ja. Jag har faktiskt inte tänkt så. Att man kan vara färdig med sitt... Känna sig färdig med sitt liv så. Så att det är väl någonting att fundera på. Är det?
Ja, för mig känns det känns meningsfullt. Jag tror att det är det som är min grej. Liksom, att känna att mitt liv har en mening. Mm. Och att det känns meningsfullt. Och när jag dör, då är jag färdig. Då har jag liksom gjort mitt på den här jorden. Just
jag
här.
Tänker ju mer så att jag vill liksom vara en bra medmänniska.
Mm.
Jag kan inte tycka att jag ska gå vidare och lära andra så mycket. Men jag ska liksom vara schysst mot dem jag har omkring mig.
Men är inte det en meningsfullhet?
Ja, för mig. Ja, jag tycker det liksom är bra sätt att förhålla sig till livet.
Mm.
Sen vet jag inte hur andra sådär, men det är liksom lite grann som jag tänker att så vill jag leva mitt liv lite och vara schysst och sova.
Jag tror att du och jag tänker lika. Fast
ja, vi har olika ord för det, liksom, hur man gör då. Mm.
För genom att vara en schysst människa så lär jag ju andra människor att vara schyssta människor.
Så jag lär inte andra.
Jo, men alltså, jag tänker att man gör ju det liksom automatiskt.
Indirekt kanske,
på något vis, liksom, utan kanske tänka på det. Ja. Men det är ju som du och jag har ju både barn och barnbarn. Mm. Liksom, och hur vi förhåller oss då till andra människor. Mm. När vi sätter gränser till exempel också. Mm. Att, så där säger man inte, eller så där är inte schysst att göra. Det är ju ett sätt att lära varandra att leva. Ja.
Okej då.
Ja, det är spännande det här. Ja, hur går vi vidare?
Vad gör vi liksom med vetskapen om min död? Med att man vet om det här att man ska dö. Ja. Då har vi ju varit schyssta. Vi har levt vårt liv och sen vet vi att nej, nu tar det slut.
Ja. Ja, men jag tycker på något vis... Alltså jag är inte så rädd för att dö.
Nej, det är inte jag heller. Det är bara att man vet inte hur och när och varför.
Nej, exakt.
Eller varför därför... vet man väl kanske, men inte hur och när.
Nej, och det är väl det som kanske är det att lära, att vi lär oss, att jag lär mig att leva väldigt mycket här och nu. Jag har ju en planerings-Erika som är väldigt noga med att planera framåt. Mm. Men jag har ju också en som vaknar. Som i morse när jag vaknade så kom den här tacksamheten över mig. Det var en fantastisk himmel, solen på väg upp och det var frost och så här. Och jag låg i sängen och tittade ut genom fönstren och bara kände så här, en otrolig tacksamhet för att jag får vakna.
Då ska jag tala om för dig att igår kväll när jag skulle sova, då kände jag, men vad skönt, jag känner mig så harmonisk nu. Så jag hade ungefär samma känsla fast igår kväll. Ja,
det är bra.
Det är jättebra. Sammanträffande.
Ja, det är verkligen sådär. Liksom överväldigas av tacksamheten för att få leva.
Här och nu, ja. Att man liksom känner att i nuet, just nu är det bra.
Ja, precis.
Det och liksom uppskatta det. Sen har jag tänkt jag också... Var det i morse jag tänkte på det? Liksom att, har man 15 år kvar kanske? Mm. Mm. Eller hur många, så man kan liksom vara aktiv. Igår då plockade jag i trädgården och städade och grejer. Kan jag hålla på så här i 15 år till? Mm. Då är jag 85. Ja, det är frågan om det. Mm. Så att jag menar, det är ju begränsad tid vi har.
Ja, och det är därför som jag också kan tänka att det är så viktigt att vi tar hand och tar ansvar för livet nu. Mm. Att vi, för det är en viktig del för mig, det här med att leva hälsosamt. Att röra på mig, att äta bra, att göra alla de här sakerna som i min vardag. För det tror ju jag är det som gör att mitt liv kommer vara värdefullt längre fram. För nu är vi är ju i den åldern då vi verkligen, det jag gör nu påverkar ju framåt. Och det har du gjort hela livet, men nu kanske det blir viktigare.
Ja, så jag vet inte jag hur stor procent man kan påverka genom att leva ett schysst liv och sunt och rörligt och aktivt och sådär. Och sen vad generna påverkar.
Det är naturligt.
För jag vet inte... Vilket som väger tyngst i vågskålen så att säga. Men det är ju det vi kan på. Gena kan vi ju inte påverka. De har vi ju bara fått till oss. Så att jag tycker också att det är viktigt att man liksom vårdar sig själv. Både kroppen och själen så att säga. Så att det ska vara drägligt att leva. Sen finns det alltid idioter runt omkring en. Men de kan man inte göra så mycket åt mer än att gå förbi dem. Men det ska ju vara... Det ska vara gött att leva.
Ja, det ska vara gött att leva, det tycker jag också.
Sen kommer ju den där död. Och det är döden vi ska prata om. Vi ska inte prata om livet, vi ska prata om döden idag.
Ja, men jag tror ju att vetskapen om döden påverkar ju livet.
Att man vet att slut, då måste vi ge hjärnet.
Ja, eller ta vara på
det.
Ja, och där ingår ju liksom det här för mig att leva klokt. Jag tänker mycket på att inte göra för många saker samtidigt. Och nu kommer du skratta. Men för jag gör för många saker samtidigt.
Jag skrattar inte.
Nej, men jag försöker tänka så här att när jag går i skogen så ska jag gå i skogen. Mm. När jag bil, och i och för sig då pratar jag ofta i telefon, men
det kan man inte göra när man kör bil.
Ja, fast jag har
headset. Okay.
Ja. Men att jag försöker göra en sak i taget, och det när jag är hos någon till exempel och umgås med någon, då är jag där.
Ja,
och tänker inte på allt annat, utan var liksom
fokuserad,
ja, i stunden på det jag gör. När jag lagar mat, då lagar jag mat. Och alltså allt det här som jag tänker, att vara medveten, närvaro, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och det tror jag också gör att jag mår bättre i det långa loppet. Och sen tänker jag också på att hur jag lever, kommer jag att dö? Det här har jag funderat mycket på, liksom, för när jag tittar på mitt liv bakåt så ser jag att livet har ju gått ungefär likadant. Och då tänker jag att jag kommer förhoppningsvis leva så ända till slutet. Men har man levt ett väldigt dramatiskt liv och sådär, då finns ju en risk att också döden blir dramatisk. Eller har jag levt ett lugnt liv så blir döden lugn. Alltså det vill jag tro, att det är lite så. Att min personlighet påverkar hur jag dör.
Nej, det beror ju på om det kommer olyckor eller sjukdomar och sådana saker. Och det är väl det som är lite, som man inte vet någonting om.
Nej, nej. Och det är ju det här, allt det här som vi inte vet någonting om, det är ju det som skapar en sorts, så jag försöker ju skapa en sorts tro på att så här kommer det att bli, för det gör mig lugn nu. Och sen är allting ju bara spekulationer.
Det är därför det är så svårt, tror jag, att prata om min död, så att säga, eftersom man inte vet. Det är bara liksom massa frågetecken runt omkring och utropstecken, liksom, oj hoppsan, hur går det liksom, va? Så kan man väl kanske titta på ens föräldrar och sånt där, hur har de levt, hur har deras liv slutat, för att få någon, kanske någon hint om med generna och där, hur det kan bli då. Så att, men just det här att man inte, det finns inget svar. Hur man än spekulerar och funderar, så är det liksom, då gäller det bara att försöka göra det så gott det går här och nu.
Och vad händer då efter döden? När jag väl är död, vad händer då?
Då ses vi uppe i himlen, du och jag, och så tar vi en kopp te och så funderar vi lite grann, som våran tekniker här som säger liksom, att då funderar vi, har vi gjort rätt? Kommer vi att fundera och få göra om? Eller blir vi varsin blomma som sitter i någon kohage och mår gott?
Ja, det är ju verkligen. Men det tycker jag är så. Det är alltså att prata om livet och prata om döendet. Och själva döden, det är ju en sak. Men att prata om det som händer efter döden, det är ju verkligen, verkligen, verkligen så. Ingen vet ju.
Nej. Och då är det här, om man går, jag har varit en gång på sådana här seanser och sådär, och då sa hon liksom att ja, men nu har jag en kvinna här som, hon heter någonting på M och sådär, vem kan det vara, är någon ni känner igen? Och då fick jag ju en kontakt med en kvinna som jag hade känt då. Och då kan man ju fundera på, hur funkar det? Att de kan liksom vara med där och liksom på något vis finnas runt oss fast vi inte ser och hör. Det tycker jag är lite spännande.
Och jag har ju också en liknande upplevelse av när jag har, det huset som jag har köpt som ligger ute på landet, så var det ju en natt som plötsligt visade sig en man. Jag gick upp på toa och då stod det plötsligt en man där, och jag förstod det efteråt att det var han som hade byggt huset, när jag pratade med grannar och sådär. Och jag blev så rädd när jag såg liksom den här mannen stå där mitt i natten i köket, och så försvann han ju direkt liksom. Och jag sa till honom då att du måste lita på att jag tar hand om det här huset. Jag fixar det här, du får inte vara här nu utan du ska vara lugn där du är liksom och så. Och det här har ju också påverkat mig. Jag har märkt någon gång mer att han har inte visat sig, men han har, liksom, hans energi har varit där. Och då har jag också återigen sagt att, och jag har varit på hans grav och lagt blommor och tänt ljus och sådana grejer. Så att jag har tänkt på det här verkligen liksom också. För jag har, det är ju, ja, det är jättesvårt att veta. Men jag tänker ju liksom att när jag dör som jag sa i början där, att min energi går vidare. Men jag tror ju liksom att allting, att allt, alltså det är, ingen, det är inte farligt att dö. Jag tror ju inte på någon domare. Jag tror inte på någon skärseld. Jag tror inte på något helvete och himmel. Alltså jag tror att allting är lugnt.
Mm. Mm.
För det finns liksom bara allting. När det är slut så är det slut. Och då är jag tacksam över att jag har fått leva.
Nej, jag tror inte heller att det finns någon hemskhet, utan jag känner mig också liksom att det ska vara något lugn av något slag. Och att man ändå finns med någonstans som en energi på något vis. Men det är så svårt liksom, för det är så diffust, va?
Mm.
Men man får väl ändå ha en bild utav hur man tror att det blir, för att liksom trösta sig själv lite grann.
Det tror jag också att det är det som för det här med himmel och helvete och får och jätter och allt det här, det liksom, det finns inte i mig, för att för mig är ju Gud kärlek. För mig är Gud kärlek, det är liksom, och eftersom jag tror att livet är gott, och jag tror, alltså livet är ju inte alltid gott, för att men Gud är alltid med mig. Det är ju den stora tron jag har, att jag går aldrig ensam, för att jag går alltid och har Jesus bredvid mig, och Jesus följer mig. Det finns ju det här bibelordet som säger att inte en sparv faller från himlen utan att Gud faller med den, och det är ju precis det jag tror, att i allting så finns, jag säger, Jesus då bredvid mig. Men Jesus kan inte ta bort olyckor. Jesus kan inte ta bort sjukdom. Men Jesus kan vara med mig. Jag är omsluten av kärlek i allt som sker. Men det finns inte Guds makt liksom att ta bort saker. Men att lindra, liksom att finnas, att jag inte känner mig ensam. Det är min tro. Och det tänker jag även in i döden, så går jag inte ensam. Men även där finns Jesus med mig. Och det är den tron som gör mig tillitsfull och lugn.
Ja, du har ju en starkare liksom gudstro än vad jag har. Och jag kan ju ibland tycka liksom att okej, om Gud finns och Jesus och det här, varför ser det ut som det gör idag? Men sen är det när det blir, om det har varit jobbigt någon gång, så är det klart, då skickar man ju en tanke upp liksom att hjälp mig, hur ska jag liksom gå vidare med det här och så. Alltså man har ju ändå en önskan om att det finns någon annan kraft som kan hjälpa mig. Och som kanske då finns på slutet att ta emot mig när jag dör och så. Men man blir ändå frustrerad i livet. Varför det ser ut som det gör, om nu han ska finnas där och du säger han ska vara med, gå bredvid dig och ge dig tröst. Jag känner ju inte på samma vis. Fast han borde ju vara där då, om det är så. För att han ska ju stå för det goda och ha skapat jorden och allt det här. Och så är det så, just nu tycker jag att det är väldigt eländigt på jorden. Inte mitt lilla egna lilla liv, men i det stora, så att
Men det är ju det som, det är ju vi människor som ställer till.
Ja.
Det är ju vi, Gud har skapat allt. Det är vi som ställer till.
Ja.
Men Gud går där bredvid oss. Hela tiden. Och jag tänker att jag har en som du säger, en djupare tro. Det tror jag beror på att jag ägnar mig väldigt mycket åt tro. Jag pratar mycket med Jesus och så vidare. Och det är som en relation till vem som helst. Om du börjar prata med Jesus så kommer du också få en djupare relation. Och det är ju det handlar om. Det är som när du och jag lärde känna varandra. Vi håller på att lära känna varandra nu. Och det är ju för att vi pratar med varandra som vi lär känna varandra.
Ja,
och så tror jag det med Jesus också.
Men det är lite lättare, för dig ser jag ju.
Ja, men när du går
och
dig
i skogen, kan jag ta på.
När du går i skogen så kan du också prata med Jesus.
Ja.
Och pratar du högt så kommer du få svar.
Mm.
Kanske inte de svaren du förväntar dig, men du
nej, men det
få
var
svar.
Ju bedrövligt.
Ja. Men om vi går tillbaka då, så, till själva döden, så tänker jag ju att, precis som jag säger, att eftersom jag tror att Jesus vandrar med mig här på jorden, så kommer Jesus också vandra med mig in i döden. Och det är för mig en otrolig god känsla.
Det tror jag är vitsen mycket med, att man måste skaffa den här goda känslan för att vara lite lugnare inför döden. Oavsett om man då om man har Jesus med sig eller vad det är, att om man kan skapa ett inre lugn så är det nog lite lättare.
Mm. Det är det de skriver om i den här boken också som vi läser där, den ofrånkomliga gåtan. Att ha, de som har en tro har oftare lättare att dö.
Mm. Men om man inte har just någon riktigt stark tro så får man ju ändå på något vis bygga upp något.
Absolut, det kan man göra ändå, det tror jag också.
Mm. Ja, sen blir det väl kanske lite lättare för många mer naturligt att förhålla sig till Gud och Jesus i den stunden.
Mm. Mm. Säkert.
Att då tar man till det, även fast man inte har varit så religiös kanske tidigare i livet. Mm. Så då. Och det är därför sjukhusprästerna, de har så stor betydelse när man, om man blir sjuk och så, att de kan lugna en och finnas där. Och, ja. Mm.
Mm. Och vi ska börja sammanfatta det här nu då. Vad vi har pratat om. Vad kommer vi fram till då? Det här med döden.
Ja, det är att det finns inga svar på det. Man får vara liksom här och nu och göra så gott man kan tills den dagen kommer. Och då försöka hitta någon trygghet, någon lugn. Så att man vågar gå vidare in i en ljusare värld kanske.
Ja, ja. Ja. Ja, precis. Jag tror också att det här är att leva liksom i tacksamhet och så gott det går. För det är inte så lätt alla gånger. Men att också hitta de här små sakerna som jag faktiskt kan vara tacksam för.
Mm.
Att jag kan se solen gå upp, att jag kan höra en fågel kvittra. Mm. Nu så är det ett jäkla liv i skogen på alla ugglor. Och jag blir så lycklig när jag hör ugglorna, för att det är också så här liksom ett hopp om en ljusare vår och allt det här. Va? Så att jag tänker att hitta de sakerna jag kan vara tacksam för i livet, det tror jag är jätteviktigt.
Så tror jag ju att döden, oavsett, så kommer den att vara lite besvärlig.
Mm.
I och med att man vet så lite om det.
Mm. Men det var inte lätt att födas heller.
Jaha.
Jag tänker på det eftersom jag sa det i början att livet består av födelse, levnad och död. Ja. Och att födas in i världen var ju inte, det var ju också en jobbig situation för oss när vi föddes. Att födas
fram. Jo, men den hade vi, i alla fall jag hade ju liksom ingen planering för hur det skulle gå till, så att säga, va?
Nej.
Men döden är vi ju så medvetna om, för då har vi ju ändå levt ett ganska så förhoppningsvis långt liv. Mm. Och den kan man ju då, ja, fundera på hur den blir. Och sen beror det väl på mycket hur många andra man har haft runt i livet som har gått bort, så att säga. Hur man kan veta att nej, men det är inte så besvärligt kanske, eller det är besvärligt.
Jag tror att vi får tänka så. Att jag hade ingen aning om hur det var innan jag föddes. Jag har ingen aning om hur det blir efter att jag dör. Men jag har en tillit till att allt blir bra.
Ja, och då tycker jag mest att
det är så roligt.
Sista stunden innan man är borta på andra sidan. Det är väl den som är det jobbiga.
Ja, exakt. Det är det som kan vara jobbigt.
Och det tror jag är, om vi nu säger i inledningen här att man inte pratar så mycket om döden, så tror jag att flera skulle prata om döden med sina nära. Mm. För att det kanske lättar upp lite grann att man kan avdramatisera det lite grann när man liksom sätter ord på det.
Det tror jag, absolut. Och det går också att vända sig till kyrkorna.
Ja,
att ta kontakt med någon i kyrkan och vilja prata. Liksom, för det finns ju människor som jobbar med det här.
Ja, och man kanske kan prata med någon långt innan man är inför döden.
Mm. Precis, absolut.
Inte precis sista stunden, utan man kan förbereda sig.
Ja, absolut. Vi ska avrunda med de här kloka orden. Man ska förbereda sig.
Ja.
Och jag ska be sinnesrobönen. Och vi ska också be välsignelsen tillsammans. Så låt oss be. Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Och tillsammans så ber vi. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Och nu får vi lyssna på Vår bästa tid är nu med Helen Sjöholm och Solala. Tack.